Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Många av de killarna som är här, många av de som har återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplag i SHL.
Julskinka och raketer, och nu också Röglepodden är tillbaka! Så kunde det låtit om Mattias Hjelm hade varit här, men det är han ju inte. Men vi säger välkomna till Röglepodden ändå. Daniel Roth heter jag. Vid min vänstra sida i datorskärmen sitter Linus Alin. Och till höger om honom sitter vår nykomling Sebastian Rönström. Välkomna pågar!
Tackar!
Tackar!
Är vi klara med formaliteterna? Ska vi säga för det första att vi gör den här podden ihop med Vågen Försäkringsbyrå. Vi säger Vågen för Vågen, och ring till dem om ni hälsar från oss och säger att det är dags att haka på Vågen-tåget, tycker jag. Linus räcker upp handen, då vill du ha ordet.
Ja, jag skulle bara utnämna Mattias Hjelm till 2021s glaslirare. Han är ju aldrig med i poddarna i år ju.
Ja, nej, han är inte här och kan försvara sig, men det vill bara skriva under på det. Men du ligger ju någon frånvaro mer back i och för sig.
Ja, jag fick ju en rejäl känga av er i förra avsnittet som jag såklart lyssnade på.
Den var motiverad.
Jag gick efter jag lyssnade på avsnittet, så gick jag in på min mail i vårt Slack-system där vi kommunicerar internt, i min telefon och på min Facebook. Det var ingen som hade meddelat att det skulle spelas in podd. Så att jag tycker att den var lite oförtjänt, den där sista kängen.
Okej, okay. Vi säger väl också att det här är i allra högsta grad ett gerillaprojekt, för att det är Mattias Hjelm som är vår tekniker och han som håller i bitarna. Om vi reder ut detta så kommer vi vara lyckliga. Låter det sämre än vanligt så tar vi inget ansvar för detta, eller vad säger ni?
Jag får Hjelm ha skiten.
Vi skickar det till Hjelm i så fall.
Ja, håller med.
Okej, till saken. Vi dundrar väl rakt in i ett Rögle-läge som är helt åt schema, som är helt belamrat med matcher. Kanske ska vi börja med bara en allmän frågeställning. Hur mår Rögle en onsdag i början på januari 2021, Linus Alin?
De mår väl väldigt bra, speciellt med tanke på förutsättningarna. Jag menar, nu har man haft Leon Bristedt och Dennis Everberg på formvarlistan i några matcher. Man har ändå lyckats lappa ihop och laga laguppställningen i de liksom bakre leden och lyckats prestera mot väldigt bra motstånd. Så med tanke på hur det läget Rögle har haft och att man har tappat två extremt viktiga forwards för dem, så mår de ju väldigt bra. Sen kan man ju vända på det, hur länge blir Bristedt och Everberg borta? Det verkar ju inte vara riktigt någon som vet det nu, även om de är ute och tränar lite. Men nej, generellt så har de rätt ut slutet på 2020 och början på 2021 väldigt bra.
Har du något att tillägga, Sebastian Rönström?
Nej, inte jättemycket, men jag håller med Linus så mycket av hans beskrivning. Rögle har ju gjort det bra, tre raka segrar trots de här avbräcken. Och där kan vi också räkna in Nils Oglander som har lämnat, även om det har gått ett antal matcher sedan han lämnade. Det är så pass tajt. Men jag har varit ute på träningen idag. Och,
vi kommer dit.
Fått lite.
Vi ska alldeles strax släppa in dig med, du har ju lånat Linus block. Jag vill bara säga att jag tycker att ni är på rätt spår. Det som Det som är grejen med Rögle för tillfället är väl att de testas på det som de på engelska kallar depth. Eller vad sa de? Djupet.
Ja.
Målvakterna är ju ganska ordinarie. Backsidan är ju helt ordinarie. Där sitter ju fortfarande Samuel Johannesson utanför. Det är ju på forwardsidan som djupet testas. Och där man kanske kan säga att hela hierarkin har förryckt ett hack. Om liksom Taylor Mattsson, Brady Ferguson och Adam Edström var en fjärde kedja innan, så är de tredje kedja nu. Man har ju tappat en toppkedja kan man ju säga. Och där testas ju bredden. Och än så länge får man väl säga att de reder ut det. Det är ju fortfarande i stora stycken en maskin som maler ner motståndare. Lite blandade resultat här efter jul, men mellan varven väldigt imponerande jämnhet och malande. Vad sa du, Linus?
Nej, men för att knyta an till det du sa där, Daniel, det som är intressant är att se att Rögle kan, vi har varit inne och pratat lite om det tidigare under säsongen, med att de kan anpassa sitt typ av maskineri efter motstånd. Alltså du såg en typ av match när de möter Frölunda där det är mer öppna spel, chansrik, två lag som vill framåt, och sen så möter de Luleå och så kommer det till en helt annan liksom taktik. Det är inte encylindrigt, utan man har flera olika man kan välja efter behov, och det blickar man framåt mot andra halvan av säsongen och framförallt mot ett slutspel, så kommer det ju krävas att man kan göra taktiska drag och ändra sitt spel efter motstånd och hur skicket är i truppen och spela efter resurser och allt sånt. Och det tycker jag ju är liksom ett plus i kanten att ta med sig inför framtiden för dem. Att det funkar. Det var ju Luleå-matchen nu senast ett klockrent exempel på. För den såg ju ganska annorlunda ut än de flesta andra matcher Rögle har spelat den här säsongen.
Ja, jag tycker också att jag tycker det lyser igenom hela tiden hur strukturerade de är. Det är ju nästan ingen gång. Visst, de blev lite nerjobbade av Luleå i första perioden. Annars det händer ju inte att laget ligger under med 2-3-0 efter 10 minuter. Strukturen lyser igenom i alla matcher. Den bär ju dem på de flesta sätt. Örebro hade ju inte en chans. De sköt väl, räknar jag ut, 5 skott sista 30 minuterna av matchen. Även matchen igår mot Luleå var ju lite som att sitta och titta på sådana luffarschack med 9 rutor. Det är inte så roligt liksom att man blockar varandra hela tiden och stänger ytor. Men det är ett tecken liksom på när, som jag skrev i min krönika, vissa lag är ju liksom hårt plågade av kriser och tränarbyte och sportsliga fiaskon, så tuffar liksom Rögle på med sin struktur och tuggar hem den ena matchen efter de andra. Jag tycker snarare då Rögle börjar se slutspelsklar ut.
Ja, men precis, det blir ju så också att jag satt och reagerade på det i första perioden när Rögle liksom stångar sig blodiga mot Luleås extremt kompakta försvar och liksom de blockar mittzon på ett jättebra sätt. Och jag ställer mig frågan, alltså den mentala aspekten också, och i de lägena liksom inte gå ifrån det man har pratat om och börja chansa, utan hålla sig till strukturen, till systemet och lita på att det dyker upp ett läge och att man då kan kvittera. Det säger också en hel del. Sen gäller det att ha kvaliteten framåt för att ta den chansen när den kommer. Det gjorde ju Simon Ryfors när han gjorde det här 1-1-målet, som för övrigt jag tycker är ett liksom klassmål. Men det blir ingen stress oavsett hinder när man stöter på. Och heller liksom ingen så här trötthetskänsla som man kan se ibland, som man såg lite innan jul för Rögle, att man inte liksom kom upp i den här maskinnivån man har haft tidigare. Så det finns ett tålamod i grunden i truppen som man också kommer ha väldigt stor nytta av sen.
Mm. Linus Alin är hemma och stretchar fingrarna. Det innebär att vi har hård belastning på Sebastian Rönnström. Gått från tredje kedjan rakt upp i powerplay just nu. Ja, det kan du göra även med fullt manskap.
Men det är så att Sebbe, du har varit mycket i ishallen sista dagarna och varit där idag också. Kan du ge oss det senaste på, till börja med skadelistan? Hur är det med Leon Bristedt och Dennis Everberg?
Ja, Dennis Everberg och Leon Bristedt fanns båda med på isen idag när Rögle körde ett lite kortare träningspass.
Får jag bara fråga först, har de varit med på alla isträningar som du har varit på, eller de har varit helt liksom frånvarande från isen tidigare?
De var inte med, nu ska jag säga om jag har rätt för mig, men jag tror inte, nej, de var inte med i måndags inför matchen då mot Luleå igår. Då var de inte med på isen. Sen så har väl Dennis Everberg varit med på något ispass, men sen inte. Han har klivit av sen när det har varit liksom spelmoment och närkampsspel och så.
På nyårsdagen när jag var där ute så var Dennis Everberg med, men inte Bristedt. Och det var precis så som du säger, Sebastian. Inför den här Örebro-matchen så var Everberg där och klev av innan det blev närkamper. Så han har ändå varit på och testat ett tag.
I vilken omfattning deltog de idag? Du skrev till mig att när de spelade kampövningar så var båda med, tyckte du. Eller åtminstone Everberg.
Ja, alltså de körde ju, som sagt, det var ett kortare pass. Det var svårt att liksom urskilja några kedjor och så. Även om, men de spelar med ett slags rullande 5-5 en del av träningen. Och där fanns Everberg med i de här momenten. Bristedt var också med liksom i träning och körde på. Sen så är ju inte tanken att de ska spela imorgon, men det går ju åt rätt håll uppenbarligen eftersom de är med och stegrar sin träning hela tiden. Och det pratade även fysioterapeuten Kristoffer Alvengrip om efteråt. Däremot kunde han inte ge några besked om hur pass nära de är och kunna vara med i match igen. Men att det är helt rätt uppfattat att de är på väg åt rätt håll. Och förhoppningsvis kan de stegra ännu mer under resterande delen av veckan.
Mm. Och tunn trupp är väl ändå någon slags stämpel man får sätta på Rögle. Jag intervjuade själv Chris Abbott i förrgår, måste det ha varit. Just när han hade gjort klart med Filip Karlsson, återvändaren på ett 2 veckors lånekontrakt från Oskarshamn. Och då berättade han att 23 spelare som de då var i truppen, den siffran, så låg har inte den liksom siffran varit tidigare under hans tid i klubben. Och han, ja, ni som finns bakom premiumboomen på hd.se, ni är fullt uppdaterade om vad han pratar om. Att det kan bli tal om både kortsiktiga liksom, lån, och det kan bli tal om affärer för hela säsongen. Han pratar om att det rör på sig borta i Nordamerika. Man vet att NHL ska börja, men man vet inte om AHL ska börja. En tredjedel av lagen är, liksom, har oberoende ägarskap, och man vet inte om man vill dra igång säsongen utan fans. Så att, han berättade att det finns liksom upp till ett 100-tal spelare att scouta, men att de har en ganska klar bild av vad de vill ha in. Vad tror ni? Vad ser ni i spåkulan? Vad kommer att hända?
Alltså en sak som jag tänker på är att de har ju haft lika mycket tålamod som de har haft på isen i de här matcherna. Lika mycket tålamod har de ju haft med att plocka in nya spelare. För det är ett ganska bra tag sedan en sån som Ben Smith lämnar nu, och där öppnades en plats på forwardsidan. Då har de ändå under den här perioden inte signat någon ny. Lånat in Kevin Wenström, lånat in Filip Karlsson. Lappat laget lite så. En känsla jag har där är väl att man kanske i så fall går efter att hitta ett kort man verkligen tror på under andra halvan av säsongen för att det ska funka. Man minns ju, de plockade in Raphael Lavoie i början av säsongen som inte visade sig funka som det var tänkt. Så där har de ju visat ett tålamod under ganska lång tid i den rekryteringen. Sen så är det ju fortfarande oklarheter kring vad som händer med Nils Höglander, om han tar plats eller inte i Vancouver. Han skulle kunna komma tillbaka då, men Så nej, just det här tålamodet de har haft tror jag talar för att det nog bör komma in en spelare man verkligen känner att man vill satsa på under andra halvan av säsongen.
Ja, men jag tror som du säger, Bea, jag ser väl ett scenario framför mig också nu när Craig Shearer har lämnat också den följetången över och lämnat för Adler Mannheim då i tyska ligan efter sitt gästspel i HV där, så är väl sannolikt att man har frigjort en del pengar i alla fall såklart genom den flytten. Jag tror att man är sugna på att värva in en back också. Det är klart att forwardsidan är främst prioriterad för Rögle, men jag kan tänka mig att man vill säkra upp inför en lång vår med ytterligare en back. Jag tror, som du är inne på, Sebe, att man siktar på att liksom värva in en spetsforward nu rätt så omgående. Men sen tror jag också att man kan tänka sig, eftersom det ändå är en månad lite drygt kvar till transferfönstret, att slå igen och ha lite is i magen, dels gällande vilka spelare som öppnar upp som kommer ut på marknaden från Nordamerika, men också för Nils Höglander, hur det blir där, om han tar plats eller inte. Jag menar, NHL ska rulla igång snart och det lär klarna inom de närmsta veckorna vilken plats han ska ha i den Vancouvers hierarki. Men jag tror väl att en forward omgående, sen vill man nog in en back innan fönstret slår igen, och sen tror jag man kan tänka sig i sin magen på sista forwardspositionen. Så jag tror att man vill ha in tre spelare.
Jag tror också att de faktiskt har kommit så pass långt. Det är stor skillnad nu jämfört med för 2 år sedan. Jag tror den här Seider-utvecklingen, den liksom enorma utvecklingen han har haft. Läste någon intervju med hur liksom otroligt nöjda Detroit är med detta. De har ju skaffat sig ett rykte som gör att de kanske har fog för att ha is i magen. De sitter ju inte och panikgooglar spelare. De har ju säkert stenkoll på vad som kan bli aktuellt lite längre fram. Där det är rätt så många, nog rätt så många namn på en lista. Jag tror att det finns goda skäl till att ha den här isen i magen och vänta. Och där är väl, kommer väl så som Filip Karlsson in i bilden. De fick inte ens ihop till 4 kedjor nu, så det här är ju verkligen en kortsiktig lösning. Till att börja med då 2 veckor. Vad säger ni spontant om Filip Karlsson? Rögle var alltså en spelare som knappt platsar i Oskarshamn med 16 raka förluster.
Nej, men Filip Karlsson, det är liksom som jag har på näthinnan är ju att han innan, det är ju länge sedan nu, men innan den där handledsskadan han drog på sig precis innan Abbotts kom in i Rögle, så var han ju en spelare som kändes väldigt mycket på uppgång. Sen har han varit i Linköping och nu Oskarshamn, och där har han liksom inte fått ut det han vill av sin karriär. Men det man såg i Rögle av Filip Karlsson innan han gick sönder där var ju ändå en spelare med en inneboende kapacitet. Sen tror jag Rögle är ganska övertygad om att det finns möjligheter för Rögle att signa Filip Karlsson efter de här 2 veckorna. Helt enkelt jag tror man ska se på det som ett provspel istället för ett lån egentligen. Där borde finnas någon slags option där, som att i och med han har varit extra forward i Oskarshamn också, så att Rögle kan plocka in honom. Men vi har ju sett spelare förr i Rögle komma, som Allan Lesund är ett exempel, som man undrar, vad är det för värvning? Det känns ju jättekonstigt. Och sen har det utvecklats till någonting väldigt, väldigt bra. Och man ska inte underskatta heller att Filip Karlsson är ängelholmare. Spelar med anknytning, och ser man en kapacitet i honom så väger det nog inte tungt. Men det väger nog in en del också att han är från närområdet.
Jag är lika övertygad som du om att detta är en ren tryout-period. Det finns inte på kartan att Chris Abbott skulle liksom gå med på att låna honom i 2 veckor och säga att han liksom skulle göra dundersuccé och 10 mål och 18 ass på de här 5 matcherna. Och sen behöva skicka tillbaka en formtoppad spelare till Oskarshamn.
Jävlar vilken succé alltså.
Mm. Nej men det är ju så, ibland så har man ju, får man ju liksom ta vad som erbjuds, men en spelare som knappt, Oskarshamn är ju, vill ju uppenbarligen inte ha honom, vill inte satsa på honom, så att jag tror att de vill ta hit och testa honom och känna på honom, och om de tycker att han har vad som krävs. Så, jag vet inte, jag har alltid varit lite förtjust i honom som spelare. Jag trodde liksom mer, jag trodde att det skulle hända mer än vad det har gjort. Men jag tror, jag tycker inte att det är fel. Jag kan se liksom, han är ju taktisk skolad center, bra tränad. Hade de sagt till honom att vi skulle behöva att du står och hoppar på ett ben och äter en varmkorv hela kvällen här, så skulle han förmodligen göra det. Jag tror inte de kommer att be honom om just det, men han är, det är en, liksom en, jag vet, lojal lagspelare som kommer att göra exakt vad de ber honom om. Sen bara frågan om han kan liksom göra något slags avtryck, för det tror jag ändå han måste göra, att de känner att det händer grejer och att han liksom har hög bröstkorg och liksom verkligen tar för sig. För någonting folk i det här laget gör, så är det att ta för sig. Så att jag tror att det vill nog till att han gör lite avtryck under de här 2 veckorna. För de kommer inte ta hit honom för att han är född i Ängelholm.
Ja, men jag kan tänka mig att om de är nöjda med de här 2 veckorna, att man i så fall signar upp honom för, hypotetiskt nu bara, men signar upp honom för resten av säsongen och sen har honom som just apropå depth, bredd upp i truppen, har honom lite längre ner i hierarkin, tredje, fjärde, femman, han kanske kan ha en jättefin roll där, men framförallt också få säkra upp för framtida skador och så, och sen ta ett nytt beslut i slutet av säsongen om man ska behålla honom nästa. Men som du säger Daniel, det är liksom inte, det är inte 2 veckor av att känna sig för och vara tillbaka i moderklubben för Filip Karlsson, utan det är 2 veckor där det gäller att verkligen visa framfötterna. För det är ju ett, med tanke på vad liksom Filip Karlssons karriär har varit de senaste säsongerna, så är det ju en superchans för honom. Och då gäller det också att visa att man vill ha den platsen i så fall.
Mm. Har vi något att tillägga på värvarstråt? Linus sträcker upp näven bestämt i handen.
Ja, eller i, jag är väl lite nyfiken på vad ni tycker jag om numerären där. Alltså antal spelare man vill ha in. Jag sa ju själv en backcourt, 2 forwards. Tror ni samma som jag? Eller är jag någon spelare för mycket eller för lite? Eller vad tror ni?
Nej, jag tror att du är rätt så rätt på det. Jag är helt övertygad om att de vill ha in en back till. Man kan inte, de vill liksom göra sig klara för ett slutspel. De har bara 7 backar. Lite olyckligt syn om liksom Samuel Johansson som har hamnat liksom i tjuvläget utanför. Men jag är helt övertygad om att de kommer att fylla på med en back till. Och jag tror att de vill bredda sin centersida. Skulle de hitta en stadig center för högt upp, tror jag de skulle hugga på det. Nej, jag tror nog som du att en back, en center, en ytterforward, om det går att hitta center, växer inte på trä så här års, men jag tror nog du är rätt på det med numerären då.
Jag är också inne på samma spår. Om man tänker centersidan, så var det en lucka redan innan säsongen började. Adam Tambellini fick ju gå in och spela center i en kedja, gjorde ju det förvisso bra, men det har ju varit en lycka att fylla hela tiden. Även då sen Ben Smith lämnar, så ligger en liksom vakant plats som de vill plocka in, och sen utgår de nog från att ha kvar samma numerär som de hade när de startade säsongen med Höglander och Shearer i laget. Så det tror jag absolut.
Mm. Ska vi snudda lite kort vid Leon Bristedt situationen. Han är ju då utanför laget. Hans senaste match var annandagen uppe i Leksand. Inte spelat sedan dess. försvann ur laget, lite dunkla, ingen glasklar liksom, besked varför han inte var med. Och ledde snabbt till spekulationer om allt möjligt. Och till sist då, i slutet av förra veckan, tog man väl bladet ur munnen och berättade vad det beror på. Att sviter av covid-19 inte tillbaka i, kan inte göra sig själv rättvisa helt enkelt. Vad tänker vi?
Ja, men jag tänker väl framförallt att det förvånar mig att, nu vet jag inte hur snacket har gått eller vad Leon Bristedt själv har velat och inte velat i det här fallet, men att man behöver återhämtning efter sviterna av en covid-19-sjukdom är för mig inte särskilt dramatiskt, utan det känns som någonting man hade kunnat berätta från början. Sen om det hade blivit en match, två matcher eller som det är nu på väg att bli ganska många matcher, liksom spelar inte stor roll för mig. Jag tycker att nu.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Finns det här viruset i hela samhället och runt om oss? Det är liksom, för mig och för många andra så är det inte... Det finns inget tabu kring detta. Det drabbar alla människor, gamla som unga, runt om i samhället. Så jag tänker liksom att de här spekulationerna kunde nog ha undvikits. Sen som sagt, kan det bero på att Bristedt själv helt enkelt inte ville berätta, och då måste ju Rögle som klubb ta hänsyn till det. Det kan vara en aspekt i det också, det vet jag inte. Men, och framförallt så är det ju... är det ju synd om honom såklart. Han har haft en hackig säsong och så åker på det här som nästan hela resten av truppen gjorde, och då får vila sig i kapp. Det är inte lätt, det kan inte vara lätt, och inte minst mentalt att hantera det.
Jag ska inte heller ta samma förbehåll som du. Vi vet inte varför det var så luddiga besked och varför man satt sig i den situationen. Så jag pratar i generella termer. Jag tycker och jag har tyckt länge att det här, den här tystnads, liksom, här hemlighetsmakeriet kring skador är alltid... Jag förstår att det finns sekretess i vissa fall, att det finns armbågar, att man inte vill att folk ska sikta på när det drar ihop sig ett slutspel. Men jag tycker liksom det finns en kultur kring det här att hålla saker hemligt som blir lite löjliga i längden. Det här är ju, precis som du säger Linus, hela världen lider av detta. Folk dör som flugor överallt av detta fruktansvärda. Men varför skulle hockeyspelare... Jag tycker bara att man har en utmärkt liksom ambassadör på något vis, Leon Bristedt, till en vältalig ung man och förmodligen en av 25 år och förmodligen en av Ängelholms mest vältränade människor. Det är väl bara att skicka fram honom och prata om det här. Vi sitter i samma båt allihopa. Han kunde till och med kanske fått någon att skita i att åka till Väla och mellandagsshoppa, eller behöver inte åka till Väla, men till och med liksom förstå att nej, bara för att du är ung och vältränad, eller bara för att du behöver inte vara 80 år och diabetes för att du ska dö eller för att du ska bli drabbad hårt av detta, utan man får inte använda de liksom ambassadörer som finns för att hjälpa oss alla.
Jag kan ju passa på att nämna också att om ni missat den intervjun så har Bristedt pratat om detta med oss. Den finns om ni söker på hd.se där han berättar hur det har påverkat och hur han har känt sig. Han sa bland annat, vill jag minnas, att varje match för träning känns som liksom man har gjort ett maratonlopp efteråt. Just det här med återhämtningen, att kroppen liksom inte... Man orkar inte spela en hel match och sen träna den efter och känna sig helt okej, utan det blir liksom en dalen blir för djup för att man ska kunna ta sig upp på en nivå som gör sig själv rättvisa igen, och gör, alltså både som Bristedt sa, göra sig själv och göra liksom rättvisa för laget att han ska vara på isen. Och summa summarum, det känns väl just nu känns det väl klokt att han själv med hjälp av coacher och lagkamrater och fysiska team och allt möjligt har tagit det här beslutet. Och att han har varit öppen med det också gentemot resten av laget. För jag tror inte att det är så himla lätt. Jag tror inte att alla hade gjort som han hade gjort i hans situation. Att om man hade känt sig kass och inte kunnat upp på samma nivå som tidigare. Att man ändå kanske hade borrat ner huvudet och kört på. Och det är ju så den vägen tillbaka då hade kanske blivit ännu längre i slutändan. Så det är ju ett klokt beslut att ta det här och helt enkelt lyssna på kroppen, vila tills man känner sig bra och sen gå in och vara 100% igen. Sen, ja, det får ju, som man sa, det är kroppens beslut när han är tillbaka. Och det är ju bara att lyssna på den. Sen om det tar till om man spelar i slutet av denna veckan eller i slutet av januari eller februari, det får man ju se.
Man förstår ju allvarligt. Det var ju den bästa intervjun av de få som jag har sett. Den som du gjorde, Linus, med honom, man verkligen förstod hans situation. Det är liksom enda gången jag såg att han snackade i C-more igår och tänkte nu får man en insiktsfull liksom rapport om att det här faktiskt också drabbar idrottsmän. Det finns ju många exempel på det där ute, men nej, de pratar inte heller. De pratar om något helt annat, vilket liksom förvånade mig att jag vet inte. Det är svårt. Det är en ny situation för oss alla att förhålla oss till. Det är kanske ett för svårt ämne att gässa på, jag vet inte.
Det kanske, jag vet inte, kanske folk medvetet eller omedvetet gärna distanserar sig när man kan. Alltså att, ja, men nu, alltså, om ni förstår vad jag menar, vi vill inte prata om det nu är det hockey här och vi vill fokusera på den och det är det som är det roliga, att man det här viruset förstör så mycket och har påverkat så mycket att man gärna liksom inte pratar om det när man trots att det uppenbara läget finns, utan att man jag rundar gärna det för det är inte så kul att snacka om. Alltså om ni förstår hur jag menar, att det blir medvetet eller omedvetet ett någon slags försvarsmekanism kanske.
Ja, jag tror också att det finns ett enormt mörkertal här. Jag tror detta är en mycket större fråga och det kommer att klarna på sikt. Jag tror det är många fler än Leon Bristedt som lider av detta, som kämpar på. Kanske inte har lika stora problem, men det är precis som att man pratar inte om detta. Vissa har tagit bladet från munnen och berättat om det, men det finns också exempel på folk som har bagatelliserat det, eller men det finns liksom en inte riktigt den kulturen finns att liksom vara helt transparent och jag tror vi ser ett mörkertal här. Det kommer att framgå på sikt att många inte vågade ta bladet från munnen och berätta om detta.
Ja, men det är precis, alltså precis det jag nämnde innan. Många tänker, om man är ung spelare idag, alltså kanske 19-20, på väg in i ett SHL-lag eller på väg att få sitt genombrott, åka över till NHL-camp eller spela JVM, vad det nu är, och har haft det här och inte känner sig helt hundra, att man känner sig hemma och inte orkar lika mycket. Jag tror alltså för spelare i den kategorin så krävs det nog ganska mycket för att man ska räcka ut handen och säga till tränaren, du, jag orkar inte hänga med här och möta Skellefteå borta imorgon, för att min kropp pallar inte det. Jag orkar inte. det tror jag är, som du säger då, mörkertalet. Alltså mycket, alltså den generationen. Och då gäller det att skapa en motsatsen till liksom tystnadskultur. Att det är okej att snacka om detta, det är okej att berätta om detta. Och det är därför de här intervjuerna som Bristet gör, eller ja, den här gjorde måste till exempel, är viktiga för att liksom normalisera och bara, hallå, detta drabbar alla. Det är okej att snacka om det. Det blir bättre av att berätta hur man känner och hur man mår.
Det är just det, alltså risken för att det kan uppstå liksom tvivel om man ska gå till en ny klubb eller så. Det är ju samma med spelare som har en lång skadebakgrund. Finns ju många klubbar som inte liksom vågar satsa på den typen av spelare, för man vet att det har varit problem tidigare. Och när det då finns en sån här historik hos en spelare, kanske det också är någonting som gör, kan vara lite avskräckande, även om det är en fullt normal reaktion som Leon Bristedt har fått och som väldigt många andra också upplever. Därför är det ju bra att en sån pass tydlig stjärna som Leon Bristedt ändå är, att just han kliver fram och tar plats som, för han har ju faktiskt möjligheten att kunna göra det på ett annat sätt än vad kanske en 19-årig junior har. Han har ju sin tydliga status och roll i Rögle och har därför en helt annan möjlighet att kunna kliva fram med det här budskapet.
Jag tror Sebbe sätter fingret på en stor del av problematiken här. Jag tror det där är en jättedel av det hela. Det är inte liksom klubbarnas liksom tystnadskultur det handlar om. Det är otrolig press inblandad. Det är inte rätt del av säsongen och komma ut som någon slags gnällröv liksom. Vad Bristedt sätter har väl också lite på spel, men han är nära att hamna i NHL för säsongen och säkert ambitioner att hamna där igen, så att det gör väl det ännu modigare kanske i det fallet. Men det är jag helt övertygad om, att det finns en stor ängslighet kring att någonting ska spricka för att det finns liksom problem på himlen.
Samtidigt, alltså saknas man i en laguppställning och är normalt sett ordinarie. Det som du sa då, det går inte många dagar eller till och med timmar innan det börjar spekulera som både det ena och det andra. Som Bristedt försvann efter Leksandsmatchen. Ingen riktigt förstod varför han inte skulle spela i nästa match. Jaha, okej, är det någon som har bråkat? Är det något som har hänt? Alltså det blir snabbt en snöboll som bara blir större och större av sånt när man inte får några svar. Också en liten parentes i sammanhanget, att det kan vara åt andra hållet också, att det leder till spekulationer som verkligen inte gynnar spelarna när det dyker upp sådana grejer.
Nej, och sen ja, men det är ju inte, visst han tar, vi snackar om att han tar en risk. Det är väl också så att varje spelare i sig själv närmast Bristedt vet också att han liksom förväntas vara kanske bara den stora stjärnan i det här laget, och som ni har varit inne på, en hackig säsong. Det är uppenbarligen så att han känner att han åker runt och kan inte göra sig själv rättvisa, och vill väl kanske också tala om att liksom, om ni tycker jag är dålig, så jag är inte så här dålig. Det finns inte anledningar till att jag inte kan prestera på mitt max. Någonstans är det väl också en någonting att lägga i vågskålen när man bedömer folks prestationer, får man väl säga.
Mm.
Ha, ska vi lämna det ämnet? Har vi några spaningar?
Ja, jag har en liten spaning. Jag tjatar om den här, apropå nu Bert Robertson fick sparken från Linköping. Jag tjatar om den här snittpoängstabellen i var och vartannat avsnitt. Men jag tycker det är intressant om man tittar på, med den här haltande tabellen, tittar på vilka lag, kanske om vi börjar där nere i tabellen, som har haft mest strul. Då Linköping nu som sparkar sin tränare, de är i den här snitttabellen näst sist. De har tagit 1,04 poäng per match. Brynäs precis ovanför dem 1,05. Oskarshamn 1,11. Och sen har Malmö studsat upp rejält i den tabellen nu. På tionde plats 1,14. Och sen då Skellefteå ovanför där 1,45. Så Skellefteå också sett i snittet ingen vass säsong. Längst ner återfinns HV71 som har tagit för mig osannolika 0,96 poäng per match. Alltså inte ens en pinne per match. Så jag vill ställa en öppen fråga.
Röglös då? Röglös snitt först var.
Ja okej, okay. Ja, vi kan ta topp 6 också då. Rögle har högst snitt, 2,19 poäng per match. I det här tempot över 52 omgångar så kommer de att ta 114 poäng. Det kommer i så fall vara 12 poäng före både tvåan och trean. Det är Luleå och, eller Frölunda i tvåa och Luleå i trea, 1,97-1,96. Och sen så Växjö 4, 1,80, Örebro 5, 1,78 och Djurgården 6, 1,63. Men den frågan jag hade där, alltså HV71, vad är det som händer? Är det någon av er som har någon teori? Man är ju förbluffad över att det har gått så dåligt som det ändå har gjort.
Men jag tänker att det måste, med tanke på att så dåligt lag har de inte, så måste ju en del av sanningen handla om väldigt risig riktning från ledarstaben. Man tog väl en liten chansning med att ge Niklas Ram förtroendet. Från utsidan är ju noll insyn i detta. Det är bara liksom, man får väl betraktat som en chansning nästan, så ser det inte ut som att han har någon riktning, någon styrning på detta, att han inte lyckas. Man ser ju på de lag som är hårt liksom präglade av sin ledare, och Stil Luleå till exempel med Bulan och Rögle med Abbott, de har en riktning, man ser vad de håller på med. HV är ju, det fladdrar ju åt precis alla håll. Så för mig måste det vara en i grunden en ledarfråga.
Ja, så alltså HV har ju en väldigt, alltså de har ju en stark trupp egentligen tycker jag. Alltså det är bra spelare på många positioner och forwardsidan. Alltså där, att de skulle ligga liksom sist i snitttabellen och ha under en poäng i snitt, det är helt sensationellt egentligen med tanke på den kvaliteten där ändå finns i truppen. De har ju betydligt bättre lag på pappret än vad flera av de andra bottenkollegorna har. Så sen vad förklaringen är, det är jag för dåligt insatt för att spekulera i, men det kan absolut vara som Daniel är inne på där med strukturen i ledarskapet liksom.
Jag hade en teori inför säsongen att jag trodde att grejen med den här säsongen är att någon liksom elefant kommer att falla, för att jag trodde inte att Leksand skulle vara i närheten av kval, och det är de inte heller. Det kan man också se vara en tydlig ledarstil liksom leder till, och förstås bra rekryteringar. Men det är väl känns ju uppenbart så. Jag har hackat på Malmö någon gång och tyckte att de har sett helt såsigt meningslösa ut, men de får man verkligen säga har hittat någonting och shapat upp sig rejält i ett liksom otroligt pressat läge, har de fått en riktning. Men Brynäs under Peter Andersson, jag trodde han skulle få styrsel på Brynäs, han har ju verkligen inte fått det. Det är ju godnatt alltså. Så menar Brynäs, Linköping, Oskarshamn har ingen rolig trend heller. Det är väl man får kanske umgås liksom med tanken på att det kan bli en SHL nästa säsong utan liksom Brynäs. Utan antingen liksom att något av lagen, Brynäs, Linköping eller till och med HV, inte finns med nästa år. Smaka på den.
Ja. Jag tycker du hade ett väldigt intressant resonemang i den krönikan du skrev efter Rögles match mot Örebro, Daniel, där med om SHLs nya stormakter, att hockeykartan liksom har ritats om i Sverige. Och det är lite samma diskussion vi är inne på här. Att man ser större lag hamnar i botten och de som för 10 år sedan inte ens spelade i SHL ligger med i toppen.
Ja, men jag tyckte den är intressant, för man tittar på fotbollen till exempel, som ändå måste betraktas som en liksom klart jämförbar verksamhet, och kolla på tabellen från 2011 eller något sånt. Ja, då vann ju HF SM-guld. Men ja, man kollar på de lagen som ligger i Häcken. Och Elfsborg var med där uppe. Liksom. Visst, sen har Malmö, Djurgården och några till liksom varit ner och rasat i Superettan och vänt. Liksom. Men det finns ju inte ett enda nytt lag som har kommit upp. Förutom Östersund. Men det var ju lite dopade medel. Det finns inget lag som har kommit upp underifrån, byggt en plattform, blivit en maktfaktor. Som man kollar tabellen från 2010-11 tror jag det var, då spelar ju liksom Örebro, Växjö och Rögle i Allsvenskan. Och idag, det är ju ingen titel man kan alla liksom prenumerera på över tid utan så. Men just nu är de ju tre maktfaktorer faktiskt i SHL-toppen. Och det är häftigt. Vad tror ni att det beror på?
Oj, vad det beror på? Jag läste också din krönika såklart. Och den där med idrottsforskaren, va?
Mm.
Som pratar om det här med sammanhanget i städerna, vad det är för typ av städer och vad man kan bygga, ja, men det sociala omkring och vad som finns i det området. Det tyckte jag inte får stjäla hans resonemang, men jag tyckte det lät väldigt logiskt och intressant det han sa till dig där, att det handlar om sådana bitar också, inte bara vilken typ av klubb man är eller hur mycket pengar man har, men också den delen av det hela. Sen är det väl klart att det ska ju till liksom exceptionella grejer för att du ska lyckas med det som Rögle, Växjö och Örebro har gjort ändå. Jag menar, kolla Växjös resa uppåt. De hade ju inte en motgång för de förra säsongen i princip. Rögle som har liksom trygat på i sina spår i alla år, och sen helt plötsligt kommer liksom Abbots in som vänder upp och ner på det och blir liksom en sån pass avgörande faktor i exempel där också. Så det är väl lite av allt, men det är att man måste träffa rätt, inte bara på ett område utan på massa olika, känns ju ganska givet.
Jag tänker att om man jämför det med fotbollen till exempel, att SHL som varumärke är betydligt starkare än vad allsvenskan i fotboll är. Att det också är en betydligt bättre liga som kan locka till sig bättre spelare, och därigenom så kan ju också vägen till toppen vara lättare för klubbarna i SHL. Tar man i Allsvenskan till exempel, så får en klubb fram en bra spelare, ja, det tar ett halvår, sen så har man sålt den spelaren till belgiska fjärde divisionen, om man ska hårdra det. I SHL, visst, de bästa spelarna hamnar i kanske NHL eller KHL, men där det finns också helt andra möjligheter i SHL för en mindre klubb att kunna bygga och behålla något över längre tid än vad det finns i fotbollen. För där är allsvenskan så pass svag internationell, i den internationella jämförelsen, att man inte har det varumärket att kunna bygga på sikt liksom.
Jag håller verkligen med det där, Sebbe. Sen kommer jag tänka på också liksom sportchefernas roll, scouternas roll i klubbar. När man har en bra stab där, så gör det ju så fantastiskt mycket. Jag menar, kolla på Per Kent i de klubbarna han har varit och liksom mjölkat ur allt han har kunnat av varje satsad krona på varje spelare, liksom haft ett nätverk runt sig av scouter och kontakter som har gjort att han har kunnat värva in spelare som, alltså det har blivit succé efter succé efter succé hela tiden. Det är ju samma med Chris Abbott och Malmö Rögle som har gjort, vi nämnde Lesund innan, gjort sådana här värvningar som kanske är lite oväntade, men man lyfter in spelare och bara säger vi ska ha den här spelaren till exakt den här rollen. Då får vi ut det mesta för satsade pengen om vi tar den här killen och lyfter in honom där, istället för att bara gå på namn eller gå på meriter. Eller, alltså du kan ju värva tjeckiska ligans liksom poängkung, men är det en spelare som inte passar in i system, eller är det en spelare som framförallt kanske inte passar in i gruppen, då kan man göra hur mycket poäng man vill. Det skälper ju oftast mer än det hjälper ändå. Så mycket sådana här fingertoppskänsla. Växjö har jag haft Evertsson som har gjort så framförallt tidigare år också till exempel. Så där, de posterna är ju också enormt viktiga i sammanhanget.
Ja, men då, och för att koppla till det resonemanget, så ska man bara stänga fotbollsdiskussionen, så är det väl också så att i den liksom allsvenskan eller i svenska fotbollsträdet så är det så otroligt skilda världar. Fotbollsallsvenskan är ju ganska mycket en storstadsangelägenhet liksom, med vissa klubbar som Hammarby som säljer liksom 15 000 årskort och MFF med ett par hundra miljoner på banken. Liksom. Hur ska liksom Åtvidaberg, den resan är rätt lång, och börja utmana dem? Men i SHL, och eller framförallt i hockey, så det är ju inget likhetstecken att bara för att Djurgården ligger i Stockholm så att de omsätter mest. Det är fullt liksom rimligt och händer att en liksom en att det kommer en klubb från Ängelholm som omsätter mer pengar. Men Rögle omsätter ju liksom över 130 miljoner. Det är ju gör man det så är man ju, då är man ju med och liksom tävlar. Det innebär ju att om klubbarna omsätter, visst är det ju ekonomiska liksom kolosser i SHL också med Färjestad till exempel. Men är du uppe på de nivåerna och drar in de pengarna på en säsong, skrev jag redan i lördags, då blir det ju lite mer en tävling på lika villkor. Att vem har den vassaste verksamheten? Vem har den bästa sportchefen? Vem har den tränaren med bäst riktning? Då kan man ju tävla som Rögle gör, helt plötsligt utmana och göra det bättre än Djurgården. Den resan är ju inte alls lika lång för en klubb som Rögle, som till exempel Degerfors som går upp nu i fotbollsallsvenskan.
Intressant.
Mycket. Har vi fler spaningar?
Jag är tomt i min låda nu.
Rookie Rönnström. Det är tomt
där. Ja, det är ganska tomt här också faktiskt, tyvärr. Jag har inget roligt att bjuda på.
Okej. Nej, men det är, vi kan väl vi kanske till och med ska runda av då. Ska vi säga att vi fortsätter att liksom hamra på och följa den här bandyklubben i Hasorna. Det är match var och varannan dag. Det är Färjestad borta i morgon torsdag och det är hemmamatch på lördag. Då ska vi dit och kampera igen, säger vi.
Jajamän.
Nu när vi har vissa glaslirare som bara håller sig undan hela tiden så får ju vi andra steppa upp ju.
Precis som djura i mellandagarna när ni låg på soffan. Eller?
Nu blir det lite dålig kontakt här. Det hör inte jag riktigt. Dålig mottagning. Men om ni hör mig så kan jag säga att den här podden gör vi i samarbete med Vågen Försäkringsbyrån. Trogen följeslagare.
Och efter det här gerillaprojektet så kan vi nästan utlova en podd nästa vecka också, va? Det ska väl inte vara några konstigheter?
Nej, det ska det inte vara. Du är ju Hjelm tillbaka. Men du kan inte lova för mycket, för att det här gerillaprojektet, det vi sitter och pratar om nu, kanske aldrig ens når folk som är om för att det stupar på vägen.
Du har ju haft en timmes gott snack här i alla fall. Det får vi ta med oss.
Det får vi ta med oss. Ska vi stänga lådan och säga önska folk en fortsatt trevlig vecka och på återhörande.
Det gör vi. Hej med er.
Hej!
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.